Vi ska förenas i bön. Ja, käre Herre, tack för ditt allvarliga ord i denna mörka tid, då det också i den andliga världen är så svår kamp och strid. Tack för att du påminner oss om att vara beredda när du kommer. Och tack för att du har gett oss det medel som kan göra oss beredda, nämligen ditt ord. Hjälp oss att ta vara på det, bevara det som den käraste skatt, så att det får föda liv och bevara liv i oss. Så att vi ska få hälsa dig med glädje den dag du kommer och inte behöva förgås av ängslan och förskräckelse inför det som ska övergå världen. Tack för att du har gett oss en undervisning redan i första Moseboken, med berättelserna om Josef och Jakob och det som vi ännu har framför oss ett par gånger. Välsigna det ordet och lär oss det vi behöver förstå. Vi får be om att din helige ande ska vara med oss, för att du i din godhet har sänt honom till världen för att förhärliga Jesus för oss. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi har inte riktigt klart avsnittet eller kapitel 46 där vi slutar med Jakobs släkt, en tabell och en karta som också finns att titta på nätet för dem som är uppkopplade. Sanktjohannes.wordpress.com kan man gå direkt till och då borde det finnas en länk där på bibelstudie inlägget från idag. Och den här tabellen går vi inte igenom längre idag. Det hörde till förra veckans avsnitt, men vi kan säga något ord om kartan, för det kommer att vi kommer att behöva anknyta till den nu när vi ser den första versen i det avsnitt som vi då inte hann med, nämligen vers 28 i kapitel 46. Jakob skickade Juda i förväg till Josef för att denne skulle visa honom vägen till Gosen, och de kom till landet Gosen. Josef spände för sin vagn och for till Gosen för att möta sin fader i Israel. När han kom fram till honom föll han honom om halsen och grät länge vid hans hals. Och vi konstaterade förra gången att det är en lång väg. Det kan röra sig om en 300, sa vi 300 kilometer? Jag tror att vi sa det. Det är svårt att säga så där precis, men det beror på var man i Kana man startar. Om man startar nere vid Beersheba så är det kortare, för att där pausar ju Jakob och hans familj och höll gudstjänst innan de fortsatte vidare. Men det är i alla fall många dagsverken. Och Jakob skickade då Juda i förväg för att han skulle få vägledning och för att Josef skulle bli informerad om att de är på väg. Och så kommer då Josef snabba ryck till Gosen för att möta sin far Israel, som han benämns här. Det är ett känslosamt möte det här. Jakob hade ju trott att Josef var död. Och nu får han se honom. Och se honom dessutom i en sådan prakt som han bara har hört beskrivas tidigare. Och nu är det verklighet. Och så fortsätter vi. Från 30. Josef sa, nej förlåt, Israel sa till Josef: Nu kan jag dö då jag har sett ditt ansikte, eftersom du ännu lever. Josef sa till sina bröder och sin fars husfolk: jag ska fara upp och tala med farao och säga till honom: mina bröder och min fars husfolk som hittills bott i Kanans land har kommit till mig. De här männen är herdar och har ägnat sig åt boskapsskötsel. Sina får och sin nötboskap och allt som de äger har de fört med sig. När sedan farao kallar er till sig och frågar vilket yrke ni har, ska ni svara: vi, dina tjänare, har sysslat med boskapsskötsel från vår ungdom ända tills nu, liksom våra fäder. Då kommer ni att få bo i landet Gosen, för egyptierna avskyr allt vad fåraherdar heter. Josef förbereder det här mötet med farao som han vet att måste ske. Det måste ju vara så att Josef är rättrådig och han vill inte utnyttja sin maktställning för familjens skull. Han är inte en nepotist som väldigt många mäktiga härskare är, nämligen den meningen alltså att man gynnar sin egen familj. Och nu är han på väg att få sin familj bosatt alldeles nära sig, och det är det bästa området i Egypten, och det beslutet vill han inte ta själv. Så han ska ställa det inför farao och förbereda det här genom att säga att han ska fara upp till farao och förbereda dem och säga att nu har hans bröder och hans fars husfolk kommit, och berätta för farao att de är herdar. Det är boskapsherdar, och det här är någonting som sen blir väldigt viktigt, för att egyptierna avskyr allt vad fåraherdar heter. Och det här kommer då också farao att notera och ger tillståndet så som Josef har tänkt sig. Och det är ju helt möjligt att Josef har haft en inofficiell kontakt med farao tidigare, eller de har ju naturligtvis samråd, och att han har då övertyga sig om att farao har den här inställningen. Det vet vi inte. Det kan hända att han inte har gjort det. Men Josef betonar väldigt starkt det här att de ska understryka hur de ägnar sig åt boskapsskötsel och har gjort det alla dagar, och det här också deras fäder har gjort det. Så där långt då kapitel 46. Och sen går vi till 47 kapitlet, som nog kommer att bli en liten, ha någon lite karaktär av transportsträcka, för det är inte så väldigt mycket som vi ska ge tid åt här. Jag har tänkt mig att vi ska försöka komma igenom hela det här under den tid vi har kvar, och förutom idag så har vi en gång till, och då behöver vi gå igenom kapitlen 49 och 50, så vi skulle behöva hinna med kapitel 48 också ikväll. Och det är viktigare än det här kapitlet. Men vi ska naturligtvis läsa också det här kapitlet. Ja, då tar vi först de sex första verserna. Josef kom och berättade för farao: min far och mina bröder har kommit från Kanans land med sina får och sin nötboskap och allt de äger. Det är nu i landet Gosen. Han hade valt ut fem av sina bröder och förde dem fram inför farao. Då frågade farao hans bröder: vad har ni för yrke? De svarade farao: dina tjänare är herdar, vi liksom våra fäder. De sa också till farao: vi har kommit för att bo här i landet någon tid, för dina tjänare har inget bete för sina får, eftersom hungersnöden är svår i Kanans land. Låt nu dina tjänare bo i landet Gosen. Då sa farao till Josef: din far och dina bröder har alltså kommit till dig. Egyptens land ligger öppet för dig. I den bästa delen av landet ska du låta din far och dina bröder bo. Låt dem bo i landet Gosen, och om du vet att några bland dem är dugliga män, så sätt den till uppsyningsmän över min boskap. Det var dags nu att få den officiella rättigheten, vi kan kalla det uppehållstillståndet, att bo i Egypten. Det var inte så där någon väldigt primitiv administration där i Egypten. Det var högstående kultur, och det var nog lag och ordning och reda med vem som bodde var i landet. Så att inte var det så där bara. Josef utsåg en deputation av 5 bröder. Det skulle ha blivit för mastigt att skicka alla. Och han tog väl dem i kanske åldersordning, men det står inte hur. Och så svarade bröderna precis som Josef hade instruerat dem. Så hade de då haft en kort audiens. Och så får de gå. Och så meddelar farao då sitt beslut åt Josef efter att de har varit där på audiens. Och han meddelade beslutet som var väntat. Exakt att de då ska få bo i Gosen. Men han lägger till en intressant detalj. Han har ju, alltså det finns ju boskap i Egypten. Men sannolikt är det ju de simplaste människorna, kanske slavar, som sköter om dem. Egyptierna själva ville inte befatta sig med boskap. Så det finns ju ett litet problem där. Vem ska vara arbetsledare? Vem ska vara chef här för de här som har uppsikten över faraos boskap? Och då ser han en möjlighet. Josef är en oerhört duglig man. Månne inte finns av hans bröder också. Sådana som kan få ansvar. Och nu står det inte sen hur det blev. Men vi kan nog lugnt anta att Josef kunde utnämna ansvariga för faraos boskap. Sen går vi lite framåt till och med den 12:e versen, det nästa stycket. Sedan hämtade Josef sin fader Jakob och förde honom fram inför farao. Jakob hälsade farao. Och farao frågade Jakob, vad är din ålder? Jo, Jakob svarade farao, min vandringstid har varit i 130 år. Få och svåra har mina levnadsår varit. De når inte upp till mina förfäders levnadsår under deras vandringstid. Och Jakob välsignade farao och gick ut från honom. Josef lät sin far och sina bröder bo i Egyptens land och gav dem egendom i den bästa delen av landet, i Ramses område, så som farao hade befallt. Josef försörjde sin far och sina bröder och hela sin fars hus och gav var och en underhåll efter antalet barn. Det är nu Jakobs tur. Bröderna fick första audiens. Jag vet inte, man kan inte säga om det var Josefs strategi eller om det var farao som önskade på det sättet. Men det nämns i alla fall. Och Jakob får nu en audiens. Och därifrån plockar Mose bara egentligen ett litet utdrag. Det är sannolikt en betydligt längre audiens. Han frågar efter Jakobs ålder. Och det kan antyda att Jakob såg äldre ut än en människor i genomsnitt när de kommer inför farao eller sådana människor som han hade med sig. Men vi ska tänka på att Jakob var rätt så gammal redan när han gifte sig. Han var långt över 70 när den här skaran av söner föddes. Nu är han 130. Och han har varit med om mycket strapatser. Många sorger och bedrövelser. Självklart har han åldrats. Så det kan ju hända att det var en ögonenfallande sak. Eller så är det bara så att det här ville Mose ha med. För att det här är en viktig information. 130 år. Så att vi får inplacera Jakob och Josef. Och hela den här historien i den bibliska kronologin. Jakob beskriver sina dagar som få och svåra. Och det var ju så, han hade upplevt många bedrövelser. Delvis självförvållade. Och sen beskriver han dem som en vandringstid. Och visst var han en vandrare. Han hade ju aldrig någon fast boplats. Han var en nomad. Han som också fäderna. Hans fäder var före honom. Och han är inte så gammal som hans fäder har varit. Abraham levde 175 år och Isak 180. Och går vi längre tillbaka i tiden så vet vi ju att de äldre patriarkerna blev ju flera hundra år gamla. Så det, om jämför han sig med dem så är han ju verkligen inte så gammal. Och efter det här levde han ytterligare 17 år. Det vet vi av vad som står senare. Jakob välsignade farao. Det heter ju också att Jakob hälsade farao när han kom. Han hälsar överheten. i det land där han bodde. Det är också en bra detalj. Så som Paulus och Petrus beskriver överheten, att vi ska vara underdånig all överhet som vi har över oss. Så var också Jakob. Han hälsar sannolikt med att falla till marken för honom. Någonting annat kan man inte tänka sig. Och sen välsignar han honom. Och det är uttryckligen med sin Guds välsignelse som han lämnar. Det är någonting som påminner oss också om att Paulus säger oss att vi ska be för all överhet. Därför att överheten är Guds tjänare. Sen ordet Ramses, det kom in i historien, den profana historien, först flera århundraden senare med faraoner som hette Ramses. Och det, i det här fallet så kan det hända det så som det är i många andra fall, att Mose är en profet och vet att det kommer att heta Ramses sen. Eller så kan det ha varit så att det fanns namnet Ramses där i Gosen. Det är väl någon del av Gosen eller område. Och att det namnet kom sen att upptas av någon kung. Det kan mycket väl vara så. De som säger att det här är ett bevis för att den här texten har kommit till eller redigerats långt senare, så det är ute i ogjort väder. För det, att namnet nämns i profana källor först senare är inget bevis för att det inte skulle använts här. Sen gav Josef underhåll. Han fördelade rättvist var och en underhåll efter antalet barn. Han tryggade deras existens och det hade han ju lovat. Det var deras räddning där under den värsta hungersnöden. Och nu kommer vi sen till en beskrivning av hur egyptierna hade det. Och det var inte lätt, minsann inte. Ingenstans i landet fanns bröd eftersom hungersnöden var mycket svår. Och både Egypten och Kanans land försmäktade av hunger. För den sed som folket köpte samlade Josef alla pengar som fanns i Egypten och Kanan och förde dem in i faraos palats. Men när pengarna tog slut i Egypten och Kanan kom alla egyptier till Josef och sa: ge oss bröd, varför ska vi dö inför dina ögon? Vi har ju inga pengar kvar. Josef svarade: för hit er boskap så ska jag ge er bröd för boskapen om era pengar är slut. Då kom de med sin boskap till Josef och han gav dem bröd i utbyte mot deras hästar, får, nötboskap och åsnor. På detta sätt underhöll han dem det året och gav dem bröd i utbyte mot all deras boskap. Det var ju 7 år sammanlagt av hunger. Och vi vet att bröderna kom första gången till Kanan då det hade gått 2 år. Nej, det var när det var andra gången. Som Josef sa, ni vet ju att det ännu återstår 5 år. Och det betyder att det tidigast kan ha varit 3:e året som det här, den här händelsen börjar. Det är möjligt att det var först 4:e året, de hade ännu en del egna lager. Så att de inte behövde börja, åtminstone köpte de ju de första åren för sina egna pengar. Men sen när pengarna började ta slut, så då blev de ju verkligt bekymrade. Och så måste de ge sin boskap för att få bröd. Så det blev ju väldigt mycket ny boskap som farao fick förvalta. Så det behövdes nog arbetsledare där, överboskapsherdar. Och sen nästa år, så tog det året slut från 18 versen. Men året därpå kom de tillbaka till honom och sa: vi kan inte dölja det för min herre. Pengarna är slut och boskapen väg, det tillhör min herre. Ingenting annat finns nu kvar att ge än våra kroppar och vår jord. Varför ska vi dö inför dina ögon, vi och vår åkerjord? Köp oss och vår jord för bröd, så ska vi med vår jord bli faraos slavar. Ge oss bara utsäde så att vi får leva och inte dör, och så att åkerjorden inte läggs öde. Ja, det är min sanning inte lätt, det här. När det bröd som de då fick för boskapen tog slut, så hade de ju ingen boskap mer att sälja. Och så var de villiga att sälja sig själva som slavar. Men det som de behövde, det var utsäde så att inte åkerjorden läggs öde. Och så heter det: då köpte Josef all jord i Egypten åt farao. Egyptierna sålde var och en sin åker eftersom hungersnöden var så svår. Och åkerjorden blev så faraos egendom. Folket flyttade han till städerna från ena änden av Egypten till den andra. Där ska vi lite pausa också. Det var en socialisering av marken, märker vi. Men samtidigt så var det inte en exploatering som innebar ett tyranniskt regemente. För vi ser ju av Josefs handlande att han gör det med ordning. Och det ser vi också sen i de följande verserna, hur han ordnade hela. Och det finns alla tecken tyder på att det här var bara en parentes. Att välståndet ökar snabbt efter att marken igen börjar bli bördig och de på nytt kunde få köra från det de sådde. Vi har ju exempelvis en väldig massa guld och silver som det berättas om när Israels barn tog ut ur Egypten, som de till och med blev nödgade att ta. Man lastade på dem egen rikedomar, så att inte var det helt kaputt. Men å andra sidan det är det ju flera hundra år efteråt det också. Men sen folkförflyttningen. Det här kan man ju fundera att vad betyder det egentligen att han flyttar folket till städerna? Jo, det måste väl ha någonting med det att göra att de kunde inte få födan ute i markerna. De hade inga egna marker, de hade inga egna inkomster, inga egna skördar. Men i städerna så fanns det förrådshus, stora förrådshus. Och det var därifrån man mätte ut säd åt dem. Och den här förflyttningen så kan också läsas så att det skedde ett ombyte. Att folken bytte med varandra. Det finns sådana som menar att det här tyder på att Josef försökte ordna så att det skulle bli ett jämnt lidande. Alltså att inte vissa människor skulle lida för mycket. Utan att det skulle liksom bli en rättvis fördelning i landet. Trots att hungern var fruktansvärd. Och sen den här vers 22. Prästernas jord köpte han inte, ty prästerna hade sitt bestämda underhåll av farao, och de levde av det som farao gav dem. Därför behövde de inte sälja sin jord. Det här påminner ju om de stadgar som Mose sen gav åt Israel, att leviterna skulle få sin inkomst av offren och av tiondet som skulle föras till templet. Det var en stadga för att se till att det finns, att Gud har tjänare som ska leva av sin tjänst för att köta sin uppgift. De här prästerna, de var väl antagligen hedniska präster, men det var en ordning som gällde i Egypten och den följde Josef. Så det är en intressant detalj i det här. Och vi vet ju också att Paulus skriver också att den som förkunnar evangeliet eller undervisar er ska ni dela med åt av allt gott för den som arbetar är värd sin lön. Och det är ju en ordning då också som följs när man ger till församlingen och församlingen kan anställa tjänare. Sen från 23 versen. Josef sa till folket: se, jag har nu köpt er och er jord åt farao. Här har ni utsäde, beså nu jorden. När grödan kommer in ska ni ge en femtedel åt farao, men fyra femtedelar ska ni själva ha till utsäde och till mat åt er och ert husfolk och era små barn. De svarade: du har räddat våra liv. Herre, låt oss finna nåd för dina ögon så ska vi bli faraos slavar. Josef gjorde det till en lag som gäller än idag för Egyptens jord, att femtedelen av skörden ska ges åt farao. Det var bara prästernas jord som inte blev faraos egendom. Vi uppfattar inte den här texten som något uppror eller någon hård klasskamp. Utan vi uppfattar ju nog det närmast så att människorna som får ta emot den här utsäden av Josef och som får det order att ge en femtedel till farao, de är tacksamma, Du har räddat våra liv. De inser hur det skulle ha gått med dem om inte Josef hade funnits, om han inte hade fått Guds uppenbarelse, att det ska bli först 20 feta år då de kan samla in och sen 20 fattiga år. Du har räddat vårt liv, våra liv. Herre, låt oss finna nåd för dina ögon. De erbjuder sig själva att vara fara och slavar, för i det läge som de levde i så skulle de inte haft något bättre liv som fria jordbrukare. De skulle inte ha klarat av det. Det är en märklig samhällsordning. Och det är ju egentligen en gudfruktig ordning. En god härskare som tänker på sitt folk med kärlek. Och nu är Josef härskare över hela Egypten, så hela Egypten hans folk. Han tänker på sitt folk med kärlek, vill deras bästa. Men han är tvungen att ordna samhället så att det ska fungera och att det ska överleva. Och då gör han det på bästa sätt enligt den tidens möjligheter. Och människorna är tacksamma. De är underdåniga. De är inte upproriska. De kritiserar inte. Utan de tar emot och säger att vår furste har ordnat det på bästa sätt. Tänk om varje land skulle ha det ordnat på det sättet. Vilken härlig samhällsordning det skulle vara då. Och så införde Josef beskattning. 20% ska tillfalla staten. Och det är ju inte så långt ifrån dagens kommunalskatt som det brukar vara i de flesta kommuner. Det är en skatt som sen var gängse hundratals år efteråt. För när Moses skriver det här så är det ännu i kraft. Sen vet vi ju inte om det hölls precis så där. Det finns ju sen olika beskattning i olika samhällsskick. Judarna hade sen tionde som de skulle ge. Så det var ju mindre, men det här var dubbla tionden. Tjugonde kallas det ibland det här. Finns här. Sen går vi till Jakobs sista önskan. Så bodde Israel i landet Gosen i Egypten. De skaffade sig ägodelar och var fruktsamma och förökade sig mycket. Jakob levde 17 år i Egypten och han blev 147 år gammal. När tiden närmade sig att Israel skulle dö kallade han till sig sin son Josef och sa till honom: om jag har funnit nåd för dina ögon så lägg din hand under min höft och lova att visa mig kärlek och trofasthet så att du inte begraver mig i Egypten. När jag har gått till vila hos mina fäder ska du istället föra mig från Egypten och begrava mig i deras grav. Han svarade: jag ska göra som du säger. Men Jakob sa: ge mig din ed på det. Och han gav honom sin ed, och Israel tillbad, böjd mot bäddens huvudgärd. Det här var en guldålder för Israels familj, Jakobs familj. De skaffade sig ägodelar, var fruktsamma och förökade sig mycket. Alltså redan under den här tiden när Jakob ännu levde så hade de fått många barn till och barnbarn och barnbarnsbarn. Så blev han då alltså 147 år gammal när han dog. Och nu berättas det om hans handlande innan han dör. Nu är det igen Jakob som är i centrum för resten av det här kapitlet är nästa kapitel. Jakob kallas nu Israel när han kallar till sig Josef för att han uppträder som patriark för Guds utvalda folk. När han uttalar sig så är han väldigt ödmjuk. Om jag har funnit nåd för dina ögon. Det här brukar en underordnad säga till sin överordnade. Abraham sa så inför Gud. Många andra har sagt det åt Gud: om jag har funnit nåd för dina ögon. Och nu säger Jakob det till sin son, Josef. Där tänker vi också på Josefs dröm. När hans far och mor och syskon, bröder, bugar sig för honom. Så då ber han alltså att Josef ska lägga sin hand under hans höft. Det här mötte vi också hos Abraham och också Isak. I 24 kapitlet berättas det om det här när Abraham skickar sin tjänare till Haran för att skaffa en hustru åt Isak, och då säger han detsamma. Det här har en stark anknytning till familjeband. Det är inte så vanligt sett, men det har speciellt en intressant aspekt, och det är det att talesättet var ju att alla efterkommande redan fanns i förfaderns höft, eller länd som det hette tidigare. Alltså man tänkte sig det att utsädet för, eller seden för de kommande barnen fanns färdigt redan i den här förfaderns kropp. Och då blir det den intressanta aspekten här att när då Josef skulle svära en ed just under hans höft, så ska han svära en ed inför den som ska komma. Den som ska födas av Jakobs släkt, Messias. Jo, Jakob vet ju. Han har ju fått en uppenbarelse av Gud och från sina föräldrar, sina fäder, så vet han att från hans släkt så ska Messias komma. Han som ska söndertrampa ormens huvud. Eden, den går ut på att Israel vill bli begravd tillsammans med sina fäder i Kanan. Och inte i Egypten. Och det här ska också påminna om att det landet är det utlovade landet som Gud har lovat honom. Och han lovar, Josef lovar då att göra som Jakob vill. Och det blev ju så, som vi sen ska komma till i sista kapitlet. Och Josef gav sin ed, och så har vi en intressant formulering. Israel tillbad böjd mot bäddens huvudgärd. Och det intressanta här är inte bara det hur han gör det, utan det intressanta är att i Hebreerbrevet 11, vers 21, citeras, eller sägs om Jakob, att han välsignade Josef lutad mot änden av sin stav. Alltså ett annat uttryck än det står här. Och det motsvarande uttrycket, det här lutat mot kudden eller mot sängen, mot bädden, som det också används i en del översättningar. Det står det om Davids tillbedjan när han närmar sig sin döden och hade utsett Salomo till kung. I första kungaboken 1:47 så nämns om att David tillbad böjd mot sin huvudgärd, eller mot sin bädd kan det hända. Han var också svag, väldigt svag. Man kan tänka sig det att staven fanns som ett stöd bredvid sängen. Och Jakob orkar inte stiga upp. I följande kapitel står det sen att han uppbådar sina krafter och reste sig upp. Alltså satte sig upp i sängen. Men man kan tänka sig det att han här använde staven som stöd och vände sig så att han böjde sig ner mot kudden. Och han ville knäböja, men han kunde inte stiga upp och resa sig från sängen och knäböja. Eller falla på marken som man gjorde vid den tiden. Falla ner med huvud ända till golvet. Istället så var han tvungen att använda sängen som en sån plats. Och därför så kan ju båda de här vara helt riktiga. Det är alltså olika skrivning här i hebreiskan och septuagintan. Och det vet vi inte varför det står så i septuagintan. Men ungefär så mycket kan vi säga om den där tillbedjan. Och ifall ni funderar när ni läser Hebreerbrevet 11, varför det står böjd mot sin stav, när det här står att han var böjd mot sin huvudgärd. I Nya testamentet använder man ofta septuagintan som förlaga. Sen kommer vi då till kapitel 48. Och där har vi då först välsignelsen av Josef, eller egentligen, det handlar ju hela det här kapitlet om välsignelsen. Först av Josef och sen av hans två söner. Och vi kan läsa de fyra första verserna här. En tid därefter sa man till Josef, din far är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim. Och man sa till Jakob, din son Josef har kommit till dig. Israel samlade då sina krafter och satte sig upp i sängen. Han sa till Josef, Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Luz i Kanans land. Han välsignade mig och sa till mig, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig. Och åt dina efterkommande ska jag ge detta land till egendom för evigt. Den här händelsen har sannolikt varit planerad. För när Josef hör att Jakob är sjuk, han får antagligen ett bud att det är inte långt kvar nu. Så då tar han med sig Manasse och Efraim. Manasse nämns först, han är den förstfödde. Och det här har en stor betydelse i det fortsatta. Den intressanta historien som följer. Så det är antagligen uppgjort att, att Jakob har bett att när han närmar sig döden så ska han välsigna de båda pojkarna. Och göra någonting mer än så. Jakob är blind. Så man berättar för honom att Josef är där. Och så ska vi då, ja, så säger han då att Gud uppenbarar sig i Luz i Kanans land. Det är samma som Betel. Och det var ju där som Jakob såg stegen och när Gud uppenbarar sig. Och han kallar Gud här, Gud den allsmäktige, El Shaddai. Samma namn som används för Abraham ibland, till exempel i 17 kapitlet tror jag att han använde det. Jag är Gud den allsmäktige och kanske i 15 också. Och det här betyder då någonting med berget, att den bergfaste eller bergets gud, eller härskarornas gud brukar det också översättas. Nej, Gud den allsmäktige, det är ett annat än härskarornas. Och så välsignar han, berättar han om hur Gud välsignar honom, att han ska låta skaror av folk och bli arvingar till honom och han ska få det här landet till egendom. Så det är en upprepning det här tidigare. Så går vi vidare och läser här från 5 till 7. Dina båda söner som föddes åt dig i Egyptens land, innan jag kom hit till dig i Egypten, ska nu vara mina. Efraim och Manasse ska vara mina liksom Ruben och Simeon. Men de barn som du har fött efter dem ska vara dina. De ska bära dina bröders namn i deras arvedel. När jag kom från Paddan dog Rakel i Kanans land under resan medan det ännu var ett stycke kvar till Efrat och jag begravde henne där vid vägen till Efrat. Platsen heter nu Betlehem. Nu adopterar Jakob Josefs båda söner. Manasse och Efraim. Men lägg märke till, han ställer Efraim före. Efraim och Manasse. Det var inte brukligt, för det var brukligt att man nämnde alltid det först för det första. Och så säger han att de här barnen, Efraim och Manasse, ska vara mina liksom Ruben och Simeon. Att han nämner Ruben och Simeon har också en speciell funktion och det kommer vi att komma tillbaka till i 49 kapitlet som vi ser på nästa gång. Ruben besteg ju Bilhas, hans bihustrus, bädd. Han begick blodskam med sin fars hustru. Det straffades han för. Han miste sin förstfödslorätt. Simeon, han utmålas som den våldsamma. Och Simeon och Levi, de blev utan egentlig land i Kanan. Det får vi också återkomma till nästa gång. Så han nämner de här båda, Ruben och Simeon, som ungefär var förhatligast av honom, som har gjort de största synderna. Och nu adopterar han istället, eller inte istället, men på samma nivå. Efraim och Manasse på samma nivå, men det visar sig sen från första krönikeboken så ser vi att de fick överta faktiskt förstfödslorätten. Ruben miste sin förstfödslorätt. Simon hade ju ingen förstfödslorätt för han var nummer två. Så Efraim och Manasse blev båda räknade som förstfödda. Men de andra barnen som Josef får eller har fått, De ska bära sina bröders namn i deras arvedel. De kommer alltså att gå in i de här stammarna, Efraim respektive Manasses stammar, de övriga barn. Också en mycket märklig, ett märkligt påbud. För Josef, han kom inte att bära någon, att bli som någon stamfar för någon skild stam, utan det var via Efraim och Manasse som Josefs namn gick vidare. Och så talar han om paddan, och det är ju då paddan Aram som nämns flera gånger. Och det är då ett annat namn på Haranområdet, eller Aram Naharaim, som betyder Arams slätt, eller Aram vid de två floderna. Och han nämner också nu här Rakel särskilt. Att hon dog, han påminner sig den här svåra sorgen, medan det ännu var ett stycke kvar till Efrat. Och den platsen heter nu Betlehem, lägger Mose in. Så går vi då vidare. När Israel fick se Josefs söner frågade han, vilka är dessa? Josef svarade sin far, det är mina söner som Gud har gett mig här. Då sa han, ta dem, hid dem till mig så att jag får välsigna dem. Israels ögon var svaga av ålder så att han inte kunde se. Josef förde fram dem till honom och han kysste dem och tog dem i famn. Ja, Israel sa till Josef, jag hade inte trott att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud till och med låtit mig se avkomlingar av dig. Josef, Jakob har i alla fall en viss ledsyn, eller vad man kallar det, så att han ser att det finns andra med och frågar vem det är. Och då berättar Josef att det är hans söner som han har fått. Och Israel, Jakob, är ännu överväldigad att tänka att han dessutom har fått se avkomlingar av Josef, fast han inte hade trott att han skulle få se Josef längre. Så står det sen från 12:e versen. Josef tog den från hans knän och bugade sig till jorden. Sedan tog Josef den båda i handen, Efraim i sin högra hand till vänster framför Israel, och Manasse i sin vänstra hand till höger framför Israel, och förde fram dem till honom. Det här var enligt den tidens sätt. Välsignelseproceduren börjar med bugning, och så stiger han upp, tar dem i handen, och så tar han Efraim den andra i sin högra hand. För då kom han ju att komma till vänster om Jakob. Och så tar han Manasse, sin förstfödde, i sin vänstra hand. Och han kommer då till höger om Jakob. För att han då ska sätta sina händer på dem. Jakob ska sätta sin högra hand på den förstfödde och sin vänstra hand på nummer två. Och vad händer? Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud, trots att Manasse var den förstfödde. Han la händerna i kors. Och det var ju verkligen märkligt. Jakob har en ledning av Gud. På annat sätt kan vi inte förklara det. Jakob har själv snott förstfödslorätten av Esau, fast Jakob var den yngre. Han valde till sin hustru, ville ha den andras dottern till sin hustru, Rakel. Och gick förbi, som det var brukligt att först ska den förstfödde giftas bort. Och så förbi gick, ville han förbigå det och han ville ha den andra. Och nu gör han själv samma sak här med dessa Josefs söner. Så han korsar välsignelsen, så han välsignar Efraim den andra som förstfödd. Och så välsignar han den. Den Gud som mina fäder Abraham och Isak har vandrat inför, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till idag, den ängel som har förlossat mig från allt ont, han ska välsigna pojkarna. De ska uppkallas efter mitt och mina fäders, Abrahams och Isaks namn, och de ska föröka sig och bli talrika på jorden. Jakob står här som nej, Josef står här som representant för sina söner då han säger han välsignade Josef. När det kan med den tidens språkbruk betyda han välsignade Josefs söner genom honom. Han har ju nu adopterat dem, så det är ju, de blir då hans egna. Men välsignelsen går liksom för via Josef. Det är också en märklig sak. Det här namnet herde som nämns här, det är väldigt ovanligt tidigt i Bibeln. Den Gud som har varit min herde. Det är en mycket intim beskrivning av Gud som hans kung och chef. Och det nämns bara sen i 49 kapitlet när han välsignar Josef. Då det är 49:24. Den starke Jakob, genom honom som är herden Israels klippa. Så det är en ovanlig beskrivning. Nu ska vi sen se hur Josef reagerar. Från 17 versen. Men när Josef såg att hans far la sin högra hand på Efraims huvud, tyckte han inte om det. Han tog sin fars hand och ville flytta den från Efraims till Manasses huvud. Och Josef sa till sin far, gör inte så, far, det här är den förstfödde. Lägg din högra hand på hans huvud. Men hans far ville inte det. Han sa, jag vet, min son, jag vet. Också från honom ska det komma ett folk, också han ska bli stor. Men hans yngre bror ska ändå bli större än han, och flera folk ska härstamma från honom. Och han välsignade dem på den dagen och sa, i dig ska Israel välsigna och säga, Gud ska göra dig lik Efraim och Manasse. Och han satte Efraim före Manasse. Det här är en medveten handling, ser vi. Josef kan inte förstå det. Jakob har inte antytt någonting varför han skulle göra på det här sättet. Och Jakob måste förklara. Hans yngre bror ska ändå bli större än han. Och det blev på det sättet. Efraim blev den folkrikaste stammen av de nordliga stammarna som avföll från Davids hus på 900-talet efter Salomo. Det är till och med så att under de här 200 åren när de båda rikerna stod parallellt sida vid sida, så anges Efraim ibland som ett namn, ett samlingsnamn för hela Nordriket. Det är på flera ställen i profetböckerna som man talar om Efraim. En sån här ganska känd text finns hos Hosea. Och vi har lite tid ännu, så vi kan slå upp det. Och se på Hosea 11. Hosea 11. Ja, det finns också tidigare i Hosea, men jag tänkte speciellt här. När Israel var ung fick jag honom kär, och ut ur Egypten kallade jag min son. Men ju mer de har blivit kallade, desto mer har de dragit sig undan. Åt balarna offrade jag, och de uthuggna bilderna tände de rökelse. Ändå var det jag som lärde Efraim att gå. Det här är ett känt avsnitt. Det var jag som lärde Efraim att gå. Också i 9 kapitlet nämns Efraim på många ställen. Jesaja talar också om Efraim och på flera andra ställen. Efraim får alltså den största välsignelsen. Åter en gång har Gud en plan och verkställer sin plan, denna gång genom Jakob, och som också tidigare med Jakob och Esau, där den yngre ska leda, den äldre ska tjäna den yngre. Och det här är ett Bevis på Guds utkårelse. Paulus undervisar om det i Romarbrevet 9. Hur det här är ett exempel på att det handlar inte om någon människas vilja eller förmåga, vilja eller beslut. Det att bli ett Guds barn, kallas till arvinge av himlen. Utan allt beror på Guds barmhärtighet. Det är en grundsanning som ligger bakom utkårelseläran i Bibeln. Att Gud är suverän. Han väljer vem han vill. Han hade inte utvalt Jakob att gå före Esau. Och det skedde också genom orätt och synd. Men det var Guds plan att det skulle vara Jakob som skulle bli stamfar till Jesus. Det var hela tiden hans plan. Och på samma sätt är det hans plan också här att det är Efraim som ska stå före. Det är igen ett exempel på hur människor inte förmår någonting. Inte ens Josef. Josef protesterade och Jakob var ödmjuk inför honom. Men ändå var det Jakobs fasta vilja. Därför att så hade Gud bestämt. Så har vi bara den sista versen. Eller nej, det var ännu två sista verserna här från 21. Därefter sa Israel till Josef: se, jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Och utöver vad jag ger dina bröder, ger jag dig en bergsrygg som jag har tagit från amoreerna med mitt svärd och min båge. Se, jag dör. Han hade den förkunskapen, vissheten att nu kommer han att dö. Och samma sak säger Josef också ganska länge senare, som det omtalas i 50:e kapitlet, att Josef sa också: jag dör, och då vill jag att ni ska föra mina kvarlevor till Israel, till Kanans land, på samma sätt som Jakob. Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Det kommer att dröja flera hundra år. Och det var fruktansvärda vedermödor som hände. När det gällde den här stora hungertiden i Egypten säger Luther att det märkliga är att vanligtvis är det så att när en stor profet är verksam så har Gud stora bedrövelser under tiden, eller i samma tid. Det var samma gällde Elia. Under Elias tid var det 3,5 år torr tid. Ingenting, det regnade inte och ingenting växte. Det var den stora profeten Elias tid. Mose fick ju uppleva också stora bedrövelser under sin barndom och såg hur hans folk trakasserades. Och så är det också under Josef här i Egypten. Och de ska föras tillbaka, men det ska ske genom stor möda, stor vånda. Gud leder människorna till helvetet när han vill föra dem till himlen, säger Luther. När han vill upphöja så då för han oss till vanära. När han vill göra levande så dödar han. Märkliga ord. Och sen ännu de här orden: jag ger dig en bergsrygg, för utöver vad jag ger dina bröder ger jag dig en bergsrygg som jag har tagit från amoreerna. Efraims område kom att finnas i Sikems trakter, där det här stora våldsbrottet hade skett som omtalas i 27 kapitlet kanske det var. Det var 34 kapitlet, förlåt mig, som jag först tänkte. Så den här ordalydelsen, ger jag dig en bergsrygg, kan också härledas till siken från hebreiskan. Det liknar det här, så det kan tänkas att det här som jag har tagit från amoreerna med mitt svärd och min båge kan anspela på den erövring som omtalas i 34 kapitlet. Verserna 25-29 där Levi och Simeon och Levi gör sin våldshandling mot amoreerna. Jag ska läsa till sist vad Geselierna säger om den här versen. Ganska intressant version eller synsätt det också, som inte riktigt var det som jag tog fram här, men också ett sätt att se på det. Jakob har väl sedan Simon och Levi begick det gruvliga mordet och tyranniet i siken måste bege sig från siken, och då har amoreerna, vilka här tydligt nämns bland kananéerna, se kapitel 15, intagit den delen som Jakob hade köpt, som det står i 33 kapitlet. Sedan har Jakob och hans söner genom Guds bistånd med väpnad hand återintagit detta land, tillika med närmaste trakten däromkring, och staden, så som det på detta ställe nogsamt tillkännagives. Sålunda det som på ett ställe nämns icke att betvivla i hur tiden ej är på andra ställen uttryckt. Han menar alltså att han skulle ha intagit det på nytt sen när han hade köpt det, och amoreerna hade tagit det tillbaka, eller sikemiterna hade tagit det tillbaka, så står det att han igen köpte det. Och geselerna menar då att han ytterligare en gång var tvungen att föra krig för att erövra det här området. Det är inte så riktigt lätt att veta det här. Nästa gång ska vi då börja gå igenom kapitel 49, och det kommer att nog ta en stor del av tiden, så att vi får se om vi får tänja lite på tiden eventuellt. Och det här, jag har också utlyst att vi nästa gång, då det är självständighetsdagen, börjar den klockan 18, det är ju helgdag i Finland, och det här vi kan då ha lite, eventuellt lite mera tid om vi behöver för det här, så att vi kommer till slut med första Moseboken. Och ifall det är någon av de som följer med på nätet som vill ställa frågor eller delta, så är det Skype som gäller då efter det att vi avslutar. Och vi avslutar med: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.